Då kör vi igång nu då.
Nu kör vi igen. Vi släpper ungefär ett avsnitt varannan vecka. Och på fundersam.se kan man se vilka gäster vi kommer ha framöver.
Ja, och vår gäst idag är en KTH-student som blev skribent. Som tillsammans med en gäng nyfikna vuxna startade tidningen Gringo på 2000-talet. Han har varit nominerad som årets hetero. Och han har under året gått från text till film och kan titulera sig som både opinionsbildare, manusförfattare, regissör och numera författare till en roman. Vår gäst besitter ett stort mod, tycker vi, som har både vågat göra upp med sitt förflutna och våga bevaka mod i sitt liv.
Välkommen Sanja Radami.
Tack så mycket.
Det finns en hel del på din meritförteckning. Mycket mer än vad Therese nämnde här.
Jag gillar året hetero, den klev ut där.
Ja. men vilken titel eller roll identifierar du dig mest med?
Idag är det författare skulle jag säga. Det är det jag har tiden åt. Framförallt har börjat skriva roman och även film. Så det, annars föreläser jag mycket, så det är väl där jag ligger.
Dina texter är ju utlämnande. Dina filmer är utmanande, men också mycket tänkvärda och känslosamma, tycker vi. Och det finns något sorgligt och modigt som hänger med i det här uttrycket i det du producerar. Jag kan ju ha fel här, du får ju rätta mig då. Men jag har fått känslan av att allt du gör följer en liten röd tråd som går ut på att skapa förståelse och integrera människor. Mm. Är det så att du har en masterplan som ligger i baktankarna när du går in i nya projekt?
Ja, du kom på min masterplan, den här. Ja. Det har jag. Det finns en röd tråd och jag skulle säga försoning är nog den stora röda tråden i allt jag gör. Om det är liksom i en familj eller i ett samhälle. Och sen har jag hittat olika uttryck där jag har tyckt har varit det bästa för just den här frågan eller det här ämnet. Och då har jag haft film eller bok eller tidning eller text eller föreläsare eller så. Så jag har liksom anpassat formen efter budskapet. Hur når jag fram bäst med det här budskapet? Vilken form ska jag välja? Så det är det som har väglett mig. Absolut. Och det är fint. Jag är smickrad att ni ser mod och jag tänker på det. Jag tänker mycket på det här med mod, vad det är egentligen, sen ni frågade. Jag gillar egentligen courage mycket bättre som ord. För att det kommer från franskans cœur, som betyder hjärta. Och handlar om att följa sitt hjärta. Att lyssna på djupet, lita på och handla utefter vad ens hjärta säger. Även om det är sådant som verkar helt orimligt eller riskabelt eller vad det än är att följa det. Och de saker du har nämnt har varit så att jag har följt mitt hjärta. Så det är väl då jag känner mig modigast när jag litar och följer mitt hjärta.
Men jag tänker, du pratar om det här med språk. Är det någonting som du har lätt för?
Ja, det har jag haft en barnsben, att jag har fått både det verbala och text har jag haft väldigt enkelt för med språk och så.
Så då har du alltid älskat att sätta ihop ord, om man säger så?
Ja, men det tog lång tid innan det blev ett författarskap av det, skulle jag säga. Och det har ju också med, där kan jag ju säga att jag kanske var feg ganska länge eller hade en rädsla förrän jag skrev den här romanen nu. Som bottnade i en situation som jag har skrivit om i romanen med en lärare som man kan säga, hånade en dikt jag skrev. En kärleksdikt jag skrev till en tjej i klassen som jag var kär i. Och det satte sig så djupt som en rädsla att inte utsätta mig för att skriva från hjärtat på det sättet. Eller skriva poetiskt. Tills jag liksom mötte det, överkom det och då kunde jag skriva igen. Men och det har jag tänkt på, ibland man kan känna sig feg om man tänker motsatsen är till mod, att man inte vågar. Att det oftast är någonting som har hakat upp sig tidigt, någon gång där man har fått ett motstånd eller blivit skammad eller känt stark obehag i en situation kopplat till det. Och att gå tillbaka och möta det och frigöra sig från det, det liksom kanaliserar ens kraft.
Men alltså, vad får du ditt språk ifrån? För jag tänker så här att du gick, och vad var det som hände som gjorde att du, från den här läraren som hånade din dikt, så har du ändå skrivit massor?
Jo, ja, du nämnde också så här KTH, det är också roligt att bygga upp KTH, att jag läste till ingenjör. Där kan man ju se, vad väljer vi utifrån, vad väljer vi? Jag valde ingenjör och KTH inte utifrån mitt hjärta, utan utifrån en slags trygg väg, få ett jobbet bra, hederligt, liksom lön och så vidare. Men sen fanns det ju någonting som tickade inombords, någonting annat som jag började lyssna på mer och mer. Och då gick jag Poppius journalistskolan en kvällskurs parallellt. Och kände att mitt hjärta bankade på ett helt annat sätt när jag satt där. Och då talade hjärtat om för mig, det är det här. Men då sa de till mig, oss i klassen, att det är bara en av sju som kan få jobb som journalist.
Oh, ja.
Första dagen sa de det och alla blev modfällda då. Jag tänkte så här, men vänta, en av sju. Vi är ju typ 20 i den här klassen. Det betyder alltså att tre kommer få jobb. Och jag kan vara en av de tre. Och sen så följde jag liksom det här språket som blev ut. Och då kan jag också, jag tänker på, jag läste ett citat ganska nyligen om Seneca, den här gamla filosofen, jag tror 1000 år sedan, han sagt där att vi vågar inte, det är därför det är svårt. Det är inte svårt för att vi inte vågar, det är för att vi inte vågar det är svårt. Något sånt.
Ja. Ja, nej, men det var, ja, för det var det vi pratade, Magnus och jag, om inför det här avsnittet, vad mod var. Och
då... Ja, för vi hade ju väldigt svårt att komma överens.
Jaha, vad tänkte ni då?
Jag var väl inne på din linje lite. Mm. Så att, för mod för mig är att man gör något man är obekväm med. Något som man inte tycker, ja, det är inte självklart. För mig skulle det vara jättemodigt att sjunga i tunnelbanan. Till exempel, men en sångare skulle det kanske inte alls vara modigt för, utan det är mer för dem är det självklart.
Och jag menar ju egentligen att mod är ju någonting man gör, inte för att man inte vågar, utan man måste. Jag tänker att man gör det för att man vill förändra någonting, tänker jag.
Ja, vad intressant. Jag tänker på det som att det är relaterat till rädsla och att det är subjektivt och relativt för varje person, som du nämnde det här med den som sjunger. Det är ändå att ställa sig inför folk och visa sig. Visa sin röst eller vad det än är. Att sticka ut, speciellt i Sverige, är det, uppfattas det ofta som modigt. Och vi är också rädda för i Sverige att vara högmodiga. Att vi som överskattar vår egen förmåga och kanske underskattar motståndet. Men oftast är det ju tvärtom, att vi överskattar motståndet och underskattar vår förmåga. När man väl tar det där steget. Och att det är fult att vara högmodig, men det kräver kanske ett visst mått av högmod i form av att kliva ur sin egen trygghetszon och göra anspråk på någonting större som man ännu inte behärskar. Det är något okänt, du slänger det ut. Och sen har vi olika zoner då för vad vi tycker är att vi är rädda för eller inte. Men jag tänker att allting går ändå tillbaka till våra grundrädslor om att dö är vi rädda för. Och då har vi hjältemodet kopplat till att vi riskerar våra liv för att rädda någon eller något större och så. Och det har jag med mig från mina föräldrar som var liksom frihetskämpare i Kurdistan. De riskerade sina liv. Så de hade det här fysiska modet. Men sen finns det också det här moraliska modet. Att man kliver in och ser ifrån. Och det kanske inte är risk för ditt liv. Men det är risk för att du blir ensam. Så du blir utstött och avvisad av flocken eller av gruppen. Och det är varandras riktigt stora rädsla. Den här ensamheten. Jag tror att för min del har jag liksom haft närkontakt med både döden och ensamheten väldigt tidigt i mitt liv. Mm. Och därför, det är inte så att jag inte är rädd för det, men det är inte lika obekant eller inte lika ohanterligt. framförallt det där att kliva, att om man har upplevt utanförskap så är det inte lika riskabelt att göra någonting som kanske många i gruppen skulle säga, oj, vad är det här, och bli avvisad av gruppen. För mig har det blivit så. För någon annan kanske det är att man på grund av det inte aldrig vill vara utanför. Eller om man aldrig har varit utanför kanske det är för läskigt att känna sig utanför. Så. Men jag tror att jag har hämtat mitt mod från det. Och sen har jag hämtat det från just döden. För att jag har ju en närkontakt fortfarande med döden. Jag besöker min dödsbädd när det kommer till situationer som kräver mycket mod av mig. Och när jag verkligen försöker hitta vad mitt hjärta säger. För att om man vänder på mod så blir det ju dom. Och jag är rädd för domen. Alltså jag är rädd för domedagen. Mm. Att när jag ligger där på min dödsbädd och tänker igenom mitt liv. Så kommer jag ångra de här sakerna. Eller varför gjorde jag inte det här? Det är jag mer rädd för än själva dödsögonblicket. För det tror jag bara skönt. men det jag menar då att i det att veta att livet är ändligt och att jag har inte så lång tid, jag vet inte hur lång tid jag har, och att följa och göra det som jag är ämnad för, det ger mig mod.
Men då måste jag faktiskt, för du upplevs ju eftertänksam, stabil, stadig, tänkande och mogen, alltså så, nästan lite som en farbror i stor kostym. Skulle du, jag menar, har du kunnat vara den här killen som kunnat göra misstag?
Ah, gud vad roligt. Ja, det är liksom gill. Ja, men då att det är så brådmogen och lillgammal var jag ju. Men absolut, alltså jag har gjort massa misstag och jag misslyckats med massa saker. Och jag vet att det är en del av när man ger sig in på någonting, att du kan misslyckas. Och nu låter det som att jag går runt och är supermodig hela tiden. Jag backar i för saker eller... Det känns också som att vi pratar om de här stora sakerna, men det här vardagsmodet. Bara sådana enkla grejer. Jag är en polare, alla vill gå och käka på en restaurang, jag vill inte gå dit. Säger jag eller säger jag inte? Följer jag liksom, vill jag vara jobbig för gruppen? Men ser det här så skapar jag dålig stämning och så vidare. Eller ska jag följa bara? Så det är små grejer nu. Jag tror att man faktiskt kan öva sitt mod genom att göra de här mindre valen att berätta vad man vill. Och vad man tycker och vad man behöver i sammanhang. För att också kunna göra kanske de här lite större besluten eller modet. Nej, men så jag upplevs kanske mer modig än vad jag känner mig. Om så. Mm.
Minns du, för du blev ju kontaktad av Sveriges Radio för att göra sommarprat. Mm. Och jag, för mig är liksom sommarprat är jättestort. Kände du dig orolig inför det? Eller var det modig som gjorde det? Eller hur tänkte du där?
Jag visste inte vad det var.
Nej, okej.
Jag har aldrig hört ett sommarprat i mitt liv. Du förstår, det här P1, det är en annan mål. Jag är en förortsunge liksom, på det sättet. Så jag var inte målgruppen. Så jag var väldigt ung då. Jag var 25, kanske 24-25. Så att jag visste inte riktigt vad det var och hur stort det var förrän det var dags att göra det. Och jag var en av de enda som gjorde det direkt sent. Annars brukar man ju spela in. Mm-hmm. Jag ville ha någon slags nerv i det. Men, nej, men det är alltid så när jag exponerar mig, min historia, så tar jag ju en risk för att bli dömd, bedömd, avvisad, attackerad. Så det är ju mer som ett sommarprat som når så otroligt många människor, desto större är risken. Och det är i relation till det som man tänker är mod. Men för mig var det de jag växte upp med och så här, visste inte heller vad det där var. Så att i min närmsta krets var inte det någon stor grej. Så det är också relativt till det. Men det var min första gång jag berättade min egen personliga historia i liksom ett längre format. Och det var svårt. Det var liksom att lämna ut sig för första gången, så där kom jag ihåg. Men sen är det som en längtan efter det också hos många människor att kliva förbi den här ytan, mediala ytan, utan försöka vara innerlig Och sommarpratet var ju att få prata så där länge. Det är väldigt ovanligt i snittifierade media. Och att få gå lite mer på djupet. Helt enkelt. Det är vad vi saknar. Och det är där jag har känt att jag kan göra någonting. Men det är klart jag var nervös. Det var ju...
Men om vi går tillbaka nu, för att vi pratar om en tid från din grund. Du har gjort det KTH och det är ju ganska långt ifrån det kreativa. Nu förstår vi att du har gått på Poppus och lärt dig. Men hela din karriär startar ju, vad vi har sett i alla fall, med när tidningen Gringo.
Mm. Mm. Ja, så var det. Och då har jag en annan devis som är att det där omöjliga och lite orimliga är lättare att uppnå än det rimliga. För att om vi går till Poppy som sa att en av sju får fast anställning. Ja, men då är det ju att man ringer och kanske får en praktiktjänst eller ett sommarvick på en tidning. Det är så de flesta gör. Det är nästan ingen som är 23 år och ringer upp en chefredaktör och säger jag har en egen tidning, jag vill samarbeta med er. Så när det kommer till det så är det ingen konkurrens. Men hade jag ringt och sagt hej, jag vill ha en praktik, då finns det 300 till som har ringt och sagt samma sak. Så då var det så det var för mig att vänta nu, det finns en stor tomrum här från det perspektivet jag kommer ifrån. Miljonprogram, har utländsk bakgrund och så vidare. Och om jag samlar allting och skapar någonting så kan jag få ett större genomslag. Det var ju det, för jag tyckte att jag skrev krönikor och artiklar som bara sipprade bort i bruset, kände jag. Men jag vill göra impact. Och då var det en tidning. Och då var det ju också lite tur, tidsandan. Den chefredaktören hade liksom finsk bakgrund. Var själv uppväxt i en förort och fattade grejen. Och han var modig. Zachary Pitkinen. Det är en modig man. En 23-årig kille, helt utan erfarenhet. Kontanter, kontakter. Kommer in och säger att jag vill göra en tidning. Och säger så, ah, men kör. Så det kräver ju andras mod också att satsa på en och våga det så, som går framåt.
Men hur hade du modet skapa Gringo? För den var väl ändå, visst var det lite politiskt och liksom att det hamnade lite i rampljuset där, eller hur?
Ja, absolut. Ja. Jag hämtade också mod från andra som, vi var ju ett gäng som gjorde det, även jag tog initiativet så var vi ett kollektiv ganska tidigt och hjälpte varandra att våga helt enkelt. Helt ensam hade jag inte vågat på det sättet. Så att där är det liksom, man kan låna mod från andra och ha människor omkring sig som peppar en och hjälper en att göra det som hjärtat säger helt enkelt. Så så var det. Och det fanns inga ambitioner att bli någon stor tidning, utan jag var bara glad om jag kunde få ut en tidning och 100 pers läste den i princip. Mm. Men sen blev det så mycket, mycket större än vad vi hade tänkt från början. Och så det som var modet sen var, och jag ska inte överdriva och börja kalla det för hjältemod, men det var ju att det började komma väldigt mycket hot mot mig på grund av att det var politiskt. Och vi var, ansågs vara lite kontroversiella, utmanande om svenskhet. Vi ville uppdatera svenskheten, utmana vad svenskhet är och så. Och då var det ju, fanns det sånt. Och då var det ju att vänta nu. Nu är det inte bara ett moraliskt mod att säga ifrån eller säga vad man tycker, men det började också bli lite krypa på liksom. Och då var det en ny nivå på att vara kvar. Och jag, som mina föräldrar hade varit frihetskämpar, kände så här, det där ingår. Liksom, om du ska göra något politiskt. Det är inget främmande och jag måste göra det. Så det där höll sig fram tills att jag kände att jag hade uppnått det jag ville med Gringo. Jag hade sagt det jag ville, drömmen var uppfylld. Och jag hade en annan dröm som var mycket starkare. Och det var att bilda familj och få barn. Och det kan jag säga, det som var modigare än Gringo för mig, att starta Gringo, och det modigaste jag har gjort, var att stanna upp i det där. Och lämna liksom rampljus och all den här bekräftelsen som var så tillgänglig, alla de här erbjudandena, liksom feta erbjudanden som jag tackar nej till och bara, nu stannar jag upp, nu ska jag vara pappa och då behöver jag dela med mig själv, vem jag är, min egen barndom. Och ha tid och energi för mina barn. Inte som mina föräldrar som var frihetskämpar och inte fanns där. Så ska jag inte göra. Och det, att möta sig själv på det sättet, tycker jag var, jag tycker jag var modigare än att starta Gringo.
Mm. För du fick stora journalistpriset. Mm. Mm. Var det då du la av?
Ja, det var något år efter det. Och ja, det gick liksom lite för bra, lite för fort tror jag för mig. Och jag kände att, ja, och vad nu då? Nu har jag liksom, det kan jag inte göra mer inom journalistik. Jag har ju startat en tidning, fått det här. Jag vill göra något annat.
Mm.
Kände jag. Och sökte det ett tag. Och då, så i samband med att jag ville bli pappa och stannade upp och så började jag hitta film som ett annat språk. Och jag började göra film. Och, för att jag tänkte att det var ett mycket mer emotionellt medium än journalistik. Och att förändring sker mer genom hjärtat än hjärnan. Och därför så övergick jag till att göra film.
Ja, för det är det vår, som jag funderar kring. Vad var det som hände att du gick från text till ett annat media? Så det var det här att du stannade till, du tänkte till och du vågade vara pappa under en viss period så att du kunde landa i dina egna tankar och så.
Ja, det var det. Sen finns det ju någonting i att eftersom jag kom ju som ensamkommande till Sverige när jag var 5 och jag blev ju liksom inkastad eller utkastad till ett helt okänd värld och lärde mig väldigt tidigt att navigera och hantera rädsla och utsatthet och sådär. Och det där har gett mig färdighet faktiskt, så där, som är att kasta sig in i någonting nytt. Precis som det var starta en tidning. När jag hade gjort det och kände mig liksom trygg och bekväm i det så behövde jag en ny arena eller utmaning eller så. Och jag tror att jag hämtade från de erfarenheterna in i att gå in till film. Och film var ju egentligen att jag höll på med en bok och träffade en kille som heter David Hedis som hade gjort en dokumentärfilm och vi skulle göra något om maskulinitet och manlighet. Och så började vi filma min process att bli pappa och försonas med min egen pappa som inte hade varit närvarande. Och långsamt organiskt så började det här bli en film. Och jag hade aldrig gjort film förut, aldrig, inte ens när jag var barn med någon sån här VHS-kamera och så, utan jag bara föll för det här mediet och hade en bra liksom, partner i David som, så att vi gjorde den här första liksom, Gerillasonen som det blev. Men det, och jag har alltid älskat film och kände att det fanns saker inom mig som inte kunde komma ut i text utan behövde bild och ljud. Och att fånga en process som det var med dokumentären, att bli pappa, det gör sig bäst i att vara på plats och liksom fånga det som händer just nu. Och därav blev det film.
Men efter alla de här filmerna, känner du att du läker efter att du får, de här verkar ut om man säger så, eller?
Ja, jag tycker det. Alltså jag söker ju en känsla via film att klä den känslan i bild och ljud. Och ofta när jag ser filmen första gången så tycker jag att jag får syn på det här onämnbara som fanns inne, blir plötsligt någonting där ute. Och jag kan möta det och ja, läka. Och sen så, anledningen till att jag sprider det är att den respons jag får, det är att jag inte är ensam om att ha de här känslorna. Och att det också kan som hjälpa andra, precis som filmer och böcker har hjälpt mig genom åren. Och då vill jag liksom dela med mig av det. Så verkligen, jag utgår väldigt mycket från mina egna smärtpunkter och skapar därifrån.
Jag har inte sett alla dina filmer, men jag har sett ett klipp från en film som jag tror att du spelade in för att visas i skolor. Och där är det en ung tjej som skiljs från sin mamma på en flygplats. Är det här taget från ditt liv egentligen? Mycket ja, av det här. Och det är också någon scen som jag såg. Det är någon som går på ett stort fält och plockar en blomma. Som jag också tror återkommer i en av dina andra filmer.
Ja, det är inte exakt så. Men det är taget från personliga erfarenhet. Just den krigsduell som du nämner
ja,
är utifrån egna erfarenheter som jag har gjort fiktion av. Det är liksom min flicka och inte exakt som det gick till, men känslan, det är det. Så jag utgår mycket från det personliga och skapar utifrån det, absolut.
Men jag tänker alltså på i Grillasonen och även i din nya bok nu, Glaspojken, som kom ut här i november, så är vatten väldigt frekvent använt. Jag tänker så här, är det där du och din pappa möts på något sätt? Eller jag tänker att ni simmar, ni badar, du känner vatten. Det gråts och så där. Jag tänker, vad har det för betydelse för dig?
Ja, det är en fin fråga. Jo, men vatten var viktig framförallt i... Det är roligt att jag har precis skrivit ett brev till luften nämligen. Så jag är väldigt i kontakt med elementen. Det är ett konstprojekt som jag är med i där jag är luft. Så, men jag känner mig nog närmare vatten, det gör jag. Nej, men vatten för mig är ursprung. Det är fostervattnet vi kommer ifrån. Det är att dyka under vattnet och söka i sitt undermedvetna. Att ibland chippa efter andan, hålla sig över ytan. Så men som med tårar, med att rena sig och alla de här metaforerna som vatten bär, att vara där flytande, att släcka en eld med vatten och så vidare, har varit ja, absolut. Och jag och min pappa, vi har simmat tillsammans, det är så vi har connectat mycket, så det har också varit naturligt att utgå från det.
Du blir ofta beskriven som, eller jag vet inte om du själv beskriver dig som, mannen som växte upp i Arabdalen i Stockholm. Vad gör Arabdalen så speciell, och hur har det påverkat din, liksom hur du har växt fram?
Jag skriver faktiskt på en uppföljare till min roman nu som handlar mycket om Arabdalen och utspelar sig där. Och det var en väldigt speciell plats. Det är en lägenhetsoas mitt i ett stort villaområde. Jag gick i en skola där jag var den enda i klassen från Arabdalen. Alla andra var liksom från villorna. Så att på tal om det här med att vara det här utanförskapet och att bli den här betraktaren, kommer därifrån. Men sen har jag hämtat mycket från dem. Jag har lärt mig saker från dem jag växte upp med. Och det är liksom viktigt för min... Det är mina svenska rötter är ju araber. Jag har kurdiska rötter, men när jag väl kom till Sverige så har jag vuxit upp i Arabdalen och har en väldigt stolthet över det området. Och som är ofta väldigt bespottat i media och stigmatiserat, så har jag känt ofta att jag vill visa den andra sidan, eller det som är positivt också, och bryta med. Gringo handlade mycket om det, att bryta mot de här fördomarna och stereotyperna som finns. Så det har varit viktigt för min identitet att växa upp i Arabdalen och ha kvar det i mig. Och nu bor jag i ett bredängat område, liksom miljonprogram, och trivs bäst där, just för att jag känner att det finns mest olika typer av människor, och jag känner mig, det finns liksom inte en, det är svårt att passa in, för det finns ingen så här tydlig norm att passa in i, utan alla är olika, och då kan alla vara på något sätt sig själva, och det trivs jag bra med.
Nej, men för jag tänker så här, du har faktiskt skrivit i en krönika, det här är ju väldigt länge sedan, och då måste jag säga att det är ingen idé att stå emot längre. Jag bekänner, jag tillhör medelklassen, men jag är fortfarande arbetarklass i hjärtat. Jag är för evigt förvisad till ingenmansland mellan klasserna. Ingenting känns äkta. Medelklass i hjärnan, arbetsklass i hjärtat. Och då tänker, alltså när jag läser det här, så är det ju så också att vi tre har ju olika bakgrunder. Men både jag och Magnus känner igen oss i de här orden, för att vi är också mellan två klasser. Och jag kan ha fel, för jag tänker så att jag tror att vi tre känner med stor säkerhet mycket mer än vad våra föräldrar gör. Vi har säkert också bättre utbildning, för vi hade bättre möjligheter. Men känner du att du har svikit din bakgrund, eller är det så att ditt arbete och ditt legacy är det som betalar tillbaka? För jag kan ibland känna sig, inte för att jag har svikit min arbetarklass, men jag känner ändå att det är att jag blir väldigt, det är svårhanterligt när jag möter personer som inte har samma bakgrund som mig.
Mm. Ja, men vad roligt. Så ni har också gått från arbetarklass till medelklass då? Är det
Ja, det skulle jag nog säga.
Ja.
Kanske mer jag än Magnus.
Ja,
Så.
just det. Ja, men det är olika vad man menar med klass, för det finns ju ett, om man tänker kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, alltså i vilket kapital har man gjort sin resa? Och där, alltså rent ekonomiskt har jag inte gjort någon större resa egentligen. Däremot kulturellt kapital och socialt kapital har jag ju mer. Alla mina grannar är ju städare eller bagare eller det är bara, jag har ju bara arbetare omkring mig och känner mig väldigt hemma med, alltså, så där känner jag att jag bor ju kvar liksom i ett arbetarklassområde och umgås mycket med, och samtidigt har jag tillgång till liksom en medelklass och kan det språket och kan vara en ventil. Så att jag tror jag kände när jag skrev det där, så var det ett gäng år sedan då, då jag tjänade väldigt mycket mer pengar än vad jag gör nu. Det jag inte var en konstnär
Nej.
utan var en entreprenör. Så
Ja.
då kände jag så här, gud, alltså, när jag jämför vad pappa drar in och jag drar in, eller de jag växte upp med, det här, så kunde jag känna, gud, vad är det här? Det här är inte rimligt liksom. Och då var det mycket mer så. Men nu tycker jag att jag är faktiskt trogen min klass, men hör hemma i båda och känner mig bekväm i båda klasserna. Så att, jag har fått en slags symbios eller synergi mellan de här två sidorna, enkelt.
Du gjorde ju den där filmen Grillasonen som du nämnde. Och det är din och din pappas berättelse. Och nu har du skrivit Glaspojken som är mer din berättelse. Och den boken berörde mig nu oerhört, jag måste berätta det. För mig, alltså det kommer fram massor av känslor. Den är väldigt vackert skriven och sådär. Och Glaspojken är en självbiografisk skildring av ditt liv och din familj strax innan du föds till de första åren av ditt liv kan man säga. Och ordet lämna där finns med mig hela tiden. Och Therese ska jag intyga att jag gråter väldigt sällan, men när jag läste den här boken så jag grät hela tiden. Så jag fick lägga tillbaka ifrån mig flera gånger. Och så där. Men vad är starten av att du satte igång och började skriva den boken?
Men först tack, det är ju att, alltså, man vill inte få någon att gråta, men man vill ju beröra människor, och att du gör det får mig, när jag hör det så känner jag mig lite sedd och mindre ensam i mina upplevelser, för det betyder att du kan relatera och ha empati med, och det är det jag tänker allt skapande bygger på, att connecta på det här sättet. Och så att jag verkligen, tack, det värmer så mycket att höra det där. Och för mig, för din fråga då, så var det aldrig tänkt att bli en bok egentligen, utan jag skrev för min egen skull när jag fick mitt fjärde barn, min dotter Simone. Och det där med barndomen återkom, och jag ville på något sätt få ihop en helhet för mig själv och för mina barn, att de skulle veta vad deras pappa varit med om och rötter och så. Men sen så blev det både det här språket som kom, som jag inte riktigt använt så mycket tidigare, och alla de här minnena, och sammantaget så blev det en bok till slut utan att det var tänkt så faktiskt. Och den hade nog grott i mig i många, många år och behövde bara ett startskott i form av en dotter. De bara ruckade om mitt system och fick mig börja tänka på liv och död igen och vad jag ska lämna bakom mig liksom. Och då kom det, tänkte jag, och gick ganska fort att skriva, för att det hade marinerat under lång tid. Men jag är nyfiken, Magnus, vad det var du som berörde dig, vad det var som gjorde.
Ja, alltså det kan ju ha, det är ju något psykiskt eller personligt som drabbar mig där. Men det var just de här scenerna, till exempel när du beskriver hur din hand försöker hålla kvar och du blir lämnad hela tiden. Och också när du beskriver din mormors vrål av smärta eller av egentligen allting som har när du blir lämnad i boken. Ja, nej, men det var någonting inom mig som bara brast liksom. Och det har jag säkert med att jag förlorade min pappa när jag var liten liksom. Något psykologiskt där på djupet.
Ja. Ja, men jag förstår det, den just förlust och övergivenhet och att bli lämnad och på tal om det vi pratade om i början med mod och att just bli ensam. Och den boken handlar ju mycket om att vara ett barn som är ensamt och lämnat och hur det här barnet hanterar det och överlever i det. Och det var väl det som jag ville skildra också på ett lite större plan i och med att det är så mycket med ensamkommande och så mycket tal om ensamkommande, mycket negativt om ensamkommande, att försöka just gå lite mer på djupet från inifrån, jag som har den erfarenheten, vad det gör med en och hur alla liksom omkring en gör så gott de kan, verkligen alla som försökte ta hand om mig, men på grund av krig och konsekvenserna av krig så räcker inte de vuxna alltid till helt enkelt, och då blir ju barnet utelämnat.
Mm.
Och då för mig har det varit en berättelse där barnet har velat berätta och som jag som författare har översatt då och förmedlat med barnets välsignelse om att det ska bli berättat. Så att jag har haft en sån kontakt med liksom barnet i mig som började med att det jag sa tidigare, att jag stannade upp och skulle bli pappa, och under alla de här åren sedan dess, över 10 år, så har jag på olika sätt mött olika sidor av min historia. Och nu var det liksom moget och klart att gestaltas och samlas. Och förhoppningsvis ge något till andra också, den här resan. För det ibland känns som att man har varit med om massa saker. Och visst, jag kan liksom hantera det, men det känns så, om inte det också kan hjälpa andra, känns så här, men då var det bara liksom förgäves. Om det inte ger någonting till andra, det här jag har varit med om, jag kan förmedla, då känns det mer värt också det jag själv har utstått. Så det är därför jag har delat med mig. Men det är ju utelämnande och det är läskigt och man kan bli verkligen attackerad och liksom så när det är någonting sårbart också som det blir när det är så där.
Men hur gick gick du då till din familj och sa jag måste skriva den här boken, jag måste göra det här för min egen läkande, eller hur gör man för att få den välsignelse av din familj som du faktiskt har fått av den här boken, som jag tror jag upplever att du har fått i alla fall?
Ja, nu, alltså jag precis, med mina föräldrar så, de visste ju om det och jag skrev och så läste de och gav sin välsignelse. Så det har jag fått, men då har det ju varit utifrån deras kärlek liksom, att i mina föräldrars fall så har det ju varit att de har känt sig sedda också i sin smärta och velat ge mig den här, att min berättelse liksom får finnas och att de känslor som finns, att de får komma fram. Så det har jag ju fått, och det har ju varit väldigt läkande i sig för oss. Och det jag liksom har hoppats på, att fler lyssnar till sina inre barn och ger det barnet en röst och står upp för det barnet och står för det barnet och förhoppningsvis blir mötta också av vem det än är som man behöver försonas med eller läka med. Mm. För att hela syftet med boken var återigen försoning och läkande för oss, men förhoppningsvis också på ett större plan. Det kan hjälpa på något sätt.
För jag tänker att den här boken börjar ju, skulle jag säga, med en väldigt stark kärleksförklaring till din mamma. Sen blir ju din mamma hon får ju en jobbig tid. Sen tycker jag att, vad heter det, början av boken, för att du beskriver din mamma, jag har faktiskt skrivit några ord här, att jag, det är väl kanske för att jag själv tänker väldigt mycket på min egen mamma, men jag tycker att din mamma har ett så starkt mod. Hon väljer för kärlek och sen väljer hon att kämpa för det hon tror på, och hon väljer sen att lämna dig för att du ska få leva. Och det är väldigt tydligt i början av boken. Sen är det ju det att hon får ju, alltså sen kommer det på slutet där det, hon har ju jättejobbet att hon har gjort de här valerna. För det är väl kanske inte en mammas val. Men innerst inne så är ju hon som besitter ett starkt mod, tycker jag. Mm. Eller jag vet inte.
Ja. Ja, men jag tror både min mamma och min pappa, jag beundrar ju det modet. De hade då att faktiskt stå upp för sina ideal och mot det förtrycket som var. Som vi i Sverige liksom inte ens kan föreställa oss vad det är. Alltså på vilken nivå det är. Så att jag har ju liksom ärvt det av dem. Men sen har ju deras mod haft ett pris och som de har betalat. Och det har sina konsekvenser helt enkelt som de har fått stå ut med. Men än idag så är ju de stolta över sitt och jag med. Och vi kan liksom förenas i det. Jag tycker att min mamma är väldigt modig då. Men jag tycker hon också är väldigt modig nu. Som har lyckats ta sig ur sina svårigheter och kunna till exempel möta mig med den storhet hon har nu, att kunna möta min berättelse och stötta och finnas där och stå också för både sitt hjältemod men också sitt svårmod som det övergick till. Så på det sättet är det absolut en kärleksförklaring till henne. Då är det också att jag är ute efter liksom alla delar av vår mänsklighet, även de mörka delarna, även när vi är fega, även när vi är backar, när vi är missunnsamma, vi är avundsjuka, alla de här känslorna ska vara tillåtna också för att vi ska vara människor. Och jag har inte väjt för det. Och det gör, jag tror, jag hoppas att det gör att man känner att det är mer mänskligt helt enkelt från alla sidor. Ja. Och att ingen dömer någon helt enkelt, utan tvärtom får större förståelse. Så jag är glad att du säger det, för att det är lätt att säga, men hur kan en mamma lämna sitt barn? Och utifrån svensk kontext är det kanske obegripligt, men utifrån den kontexten så var det en kärlekshandling att rädda mitt liv.
Ja.
Mänskliga rättigheter och solidaritet kommer hela tiden tillbaka i dina filmer och texter på ett eller annat sätt. Vill du säga något om det?
Ja, så, det är ju vad mina, det kommer tillbaka till mina föräldrar, vad de kämpade för, verkligen, solidaritet, mänskliga rättigheter, och jag har fått med mig. Och sen så finns det inget viktigare, det är väl det jag tycker är meningen med mitt skapande, att om jag ska verka för någonting i världen så är det. Nu låter det här superpretto liksom, och jag vet, men vad ska jag göra? Jag får stå för det. Det kanske kräver mod.
Ja,
stå för det fullt ut.
Ja, men precis.
Finns det något viktigare då? Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är människor som behandlar varandra illa och att vara en fredsmakare när man är i krig. Det står jag för, ja. MR, yes.
Ja. Jag tycker, du har ju också sagt något som jag tycker är ganska fint om invandrare. För du gillar ju inte det ordet.
Nej.
Och du har ju sagt att förklara.
Ja, vadå? Ska jag se vad jag har sagt? Jag har sagt så mycket, jag går inte ihåg.
Nej, för du säger att invandrare, det är inget bra ord, utan egentligen finns det inga invandrare.
Ja, precis. Alltså, jag menade med det, eller fortfarande, jag tror det kommer från en gammal text där, men att dels är det ett ständigt pågående invandrare som vandrar i en evighet. För i 35 år har jag vandrat här in i det här landet. Men, och att det blir en identitet som är så luddig, där så otroligt många olika människor klumpas ihop och ska prösta något gemensamt. Och att det är kontraproduktivt för Sverige, och för att svenskheten ska växa och förändras så behöver vi inkorporera många, många fler. Istället för att kalla för invandrare så kan man vara svensk. Och lägga till vad vi vill. Svensk kurd, svensk smålänning. Och vad som är viktigt för vår identitet. Så det är en stor mission att vidga svenskheten. Så att den blir mer inkluderande. Och att Sverige växer på det sättet. Så det är väl det jag har haft lite emot. Det epitetet. För det blir ett vi-domskapande i det.
Jag vill bara få med det här. För jag tyckte det var ett bra budskap.
Nej, men jag tänker lite så här också. Att idag så är det ju som alla säger. Vindarna drar och eller vad det är, pratar om. Att jag tycker att det blir ett hårdare klimat. Och vi måste också på något sätt se styrkorna i olika människor oavsett var man kommer ifrån. För det är ju det att jag tror att det här begreppet mångfald är ju lite för pretto som vi pratar om. Men jag känner lite så att är man lite olika så kan det ju faktiskt bli en ganska bra kaka av det hela på något sätt om man rör ihop.
Jag var igår och föreläste för ett läkemedelsbolag om just det här, och där liksom, forskningen är så entydig på att när det är olikheter och mångfald så går det ju bättre för företag till exempel, också ekonomiskt. Det är inte bara en etisk fråga, utan det är också en fråga för ett lands välstånd framöver och sådär. Så det är sån resurs att, liksom, med människor som inte får ge det de har, som ja, men min pappa som är civilekonom och kör taxi, eller min mamma var engelsklärare och jobbade på fabrik. Och så där. Så jag har ju sett i min närhet hur lite av den kunskap, kompetens som människor som kommer besitter, som faktiskt kommer till nytta. Och det är en jätteförlust för alla. Och det har jag velat göra något åt.
Mm. För jag tänker så här att jag ska berätta en liten... Jag är lite osäker i tid när det här är, men jag sitter i alla fall på röda linjen och jag är på väg mot Mörby centrum, för jag jobbar i Danderyd och läser en text och krönika som du har skrivit. Nu är vi inne på typ 2004-2006 någonstans. Jag kan inte komma ihåg vad du skrev, men jag kommer ihåg ditt namn. Och det har jag haft med mig nästan i 20 års tid, och jag har stalkat dig, får jag säga. På något sätt, ja, men för så är det ju att jag har läst det du har gjort, och sen så är det så att vi har ju råkat sprungit på varandra i andra sammanhang, och det här kanske du vet, men jag såg ditt namn i ett register och bara, där är han. Där är han, så lite. Men hur som helst, du har ju som uttalat dig i debatter, radio och allting, och vi ser ju att du har ju påverkat väldigt många, och nu så här, hur toppar du det här, och hur går du, har du modet att gå vidare mot nya mål?
Jag har nog slutat försöka toppa saker. Alltså så att jag, det var ju efter Gringo kände jag så här, ja, hur toppar jag det där? Liksom? Det var inte sån tanke. Vad kan jag göra som är större än det här? Och då kom jag faktiskt fram till att jag inte behöver göra något som är större än det där. Utan... att jag ska bara liksom följa mitt hjärta var det än är. Även om det blir en liten kortfilm som ingen ser, eller om det blir en jättestor grej, så är det dit mitt hjärta leder. Även om det är strategiskt dumt eller det är inte tid för det här, så är det det jag ska följa. Mm. Och sen vet man inte när saker och ting, där det finns ett stort sug eller inte. Det är så mycket mer tid och timing så där. Men det jag känner framöver, det är att jag... det här litterära som jag har hittat är något som jag inte är klar med och som jag vill fortsätta med. Och när jag hör Magnus prata om hur boken har berört honom, så då får jag jättemycket liksom, motivation att fortsätta göra det. Så att, det vill jag fortsätta göra, skriva böcker, och så har jag film också som ett språk som jag inte har släppt. Så att, jag kommer bara göra, och sen hoppas att det når ut så många som möjligt utan att tänka på att den ska göra det. Mm.
Har din nästkommande bok ett namn ännu?
Ja, det finns ett arbetsnamn. Jag vet inte om jag vågar säga det. Okej, jag säger det. Brorsan är arbetsnamnet.
Ja.
Så får vi se var det landar.
Och när tror du att den i tid kommer ut?
Oj, ingen aning. Mm. Ja, kanske nästa år.
Ja, vad spännande. Det ser vi fram emot, verkligen.
Ja, tack.
Men tiden börjar ju ta lite slut. Tack så hemskt mycket för att du var med oss.
Tack så hemskt.
Och pratade om dina åsikter och känslor.
Det är superlyxigt att bara få berätta, och ni är nyfikna och lyssnar. Det är en gåva ni har gett till mig, så jag är bara tacksam. Mm.
Sanja Radami, författare, och kommer att inom kort komma in ut med sin andra bok, fast han har ju också, du kom ut
nej.
Nej, vadå, det är inte så.
Nej. Lova ingenting.
Okej, det kommer
inte. Jag får skriva, jag vet inte om det blir en bok.
Okay. Men du har i alla fall du har några böcker faktiskt i din, du har ju Pitstim också.
Ja, det har jag, det är några sådana.
Ja, precis. Men i alla fall så, du sitter på din kammare och skriver på en andra roman i alla fall. Kan man säga så?
Ja, det kan jag säga.
Ja. Mm. Men tack för din uppriktighet. Och sen så är det så att fundersam.se kan man hitta de gäster vi har i framtiden. Och vill du vara gäst hos oss så är det bara att mejla oss. Så kanske vi, vad heter det, låter dig komma till tals. Tack så mycket, så ses vi.